Låt oss be. Gud, vi tackar dig för ditt ord, att du har talat till oss och att du vill göra det levande just nu genom din ande. Amen. Ja, har ni hämtat er efter inledningen här? Jag fick ovanligt många komplimanger idag. Idag var pastorn stilig, sa de. Ja. För en gångs skull. Jag läste i vigseln första Korinthierbrevet 13. Som ju är en av Bibelns mest kända texter. Vi brukar kalla det här för kärlekens lov. Och om vi läser hela sammanhanget i första Korinthierbrevet så märker vi att det handlar... De här orden är inte i första hand riktade till man och kvinna i äktenskapet. Jag minns att min lärare på gymnasiet i svenska, hon sa i någon slags besvikelse att man tror kanske att det här handlar om mänsklig kärlek. Men det gör det ju inte. Så. Och det stämmer att det talas om agape här. Den här utgivande kärleken som är allra tydligast visad av Jesus på korset. Men... av sammanhanget så framgår det att Paulus tänker att den här gudomliga kärleken ska genomsyra den kristna gemenskapen. Den har en betydligt bredare betydelse än vigsel. Så därför tänkte jag att den får duga som predikotext idag. Och jag har roat mig då med att skumma igenom. Och då har jag upptäckt att Paulus tar upp en massa olika saker. Han svarar på frågor som församlingen har ställt. Men det finns en röd tråd. Och det är inte så roligt kanske, men man skulle kunna säga att det är bristerna i församlingen. Så att den kärlek som man talar om i kapitel 13 är aktuell i varenda kapitel. Den på något sätt behövs i alla de sammanhang och frågor som han tar upp. Det stora problemet är själviskhet och prestige. Som visar sig på många olika sätt. Och den slutsats man kan dra är att människonaturen inte har förändrats så mycket sedan dess. Redan i det första kapitlet så märker vi att det finns motsättningar i församlingen. Kapitel 1, vers 11-13. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra mina bröder att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus. Eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Och så blir Paulus lite ironisk där. Men poängen för honom, det är att det inte är budbäraren, utan det är budskapet om korset i sig. Det är det som är poängen. Och det är ju någonting helt annat än själviskhet och prestige. Och så påminner Paulus Korintierna om att i deras egen bakgrund så har de egentligen inte så mycket att vara stolta över. Första kapitlets 26 och 27 vers. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. För att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Det är den korsets princip som församlingen nu verkar ha börjat glömma. Guds kärlek som en slags förvandlande kraft. Och Paulus verkar nästan lite förvånad över att de fortsätter att strida och håller sig till de här olika partierna. Och även om det här brevet verkar lite spretigt, det är en det ena en det andra som tas upp, så återkommer relationsfrågorna hela tiden. Det är som att det ändå är det viktiga. Och det vet vi ju att det är det viktiga i livet, våra relationer. På ett par ställen, till exempel i det sjunde kapitlet, så tar han upp äktenskapet. Men inte på det här finstämda sättet som vi har gjort idag. Det bästa är inte gifta sig alls, säger Paulus. Så det citerar jag inte, jag bara nämner det. Eftersom han väntade att Jesus mycket snart skulle komma tillbaka så tyckte han att det är ingen idé att spilla energi på sånt där. bilda familj och så. Utan det gäller att lägga alla resurser på att sprida evangeliet innan Jesus kommer tillbaka. Så tänkte Paulus. Så som vigseltal är inte första Korinthierbrevet så bra. Men han säger också i det här sammanhanget att vi kan ha olika gåvor på det här området. Så mycket kan han gå med på. Och i senare brev, när han upptäckt att det här med Jesu återkomst, det kanske kan dröja lite, då så får han anledning att lyfta fram andra sidor av äktenskapet också. Att man och kvinna kan få tjäna Gud som en enhet. Fast jag tänker ändå att det han skriver här är viktigt. Alltså att det påminner oss om att parrelationen inte är det enda som ger livet mening. Som det ibland framställs i vår populärkultur. Och det kan vara bra att tänka på. För om vi lägger orimliga krav på vår respektive, att det är han eller hon som ska uppfylla alla våra förväntningar på ett gott liv, då lär vi bli besvikna. Avgudar tenderar alltid att svika. Och det är bara Gud som förtjänar att vara vår Gud. En annan fråga som Paulus tar upp och som i alla fall till en början verkar ganska långt från vår verklighet, det är offerkött. Men jag ska ta upp det bara för att jag tycker det är lite intressant. Kunde de som hade kommit till tro på Jesus äta kött som offrats till hedniska gudar? Ja, det är inte den fråga som håller er vakna om nätterna, det förstår jag. Men det som är intressant är att Paulus mer än någonting annat vägleds av kärlekens princip när han svarar på den här frågan. Det där som vi läste från första Korinthierbrevet. Först så säger han att det finns egentligen bara en gud. Så att, ja, i princip är det inget att fundera över. Men eftersom en del fortfarande ser på det här som offerkött så skapas det osäkerhet i gemenskapen. Och därför så blir slutsatsen: om maten bringar min broder på fall, avstår jag. Och det kan ju låta lite ryggradslöst. Men det är just en sån här inställning som Paulus saknar hos korintierna. Att låta hänsyn till andra styra hur jag handlar. Det kännetecknar agape-kärleken. Och det där med att avstå från rättigheter, det är ett tema som kommer tillbaks i kapitel 9 också, när han talar om sig själv som apostel. Jag ska läsa någon vers från kapitel 9 och vers 14 och 15. Där står det så här: så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner. Och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem. Hellre dör jag, skriver till och med sen. Kan räcka där. Det viktigaste för Paulus, det är evangeliets framgång. Inget annat. Och då behöver han anpassa sig efter andras behov. Som det står i kapitel 10, vers 24. En väldigt bra sammanfattning av den inställningen. Sök inte ert eget bästa utan andras. Sök inte ert eget bästa utan andras. En ny tanke, höll jag på att säga. Det är i alla fall väldigt, väldigt annorlunda mot det dominerande tänkandet idag. Där min personliga frihet ligger både på första, andra och tredje plats hela tiden. Bo Giertz skriver i sin kommentar till första Korinthierbrevet så här: den kristna friheten har en gräns som bestäms av omsorgen om andra. Det tyckte jag var vackert. Jag tar det igen. Den kristna friheten har en gräns som bestäms av omsorgen om andra. Sammanfattat av Paulus i kapitel 8, vers 13, angående offerkött. Alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. Det är agape-kärleken. Det är som en illustration till de här orden från kärleken är inte självisk, som jag läste. Eller den gamla översättningen, kärleken söker icke sitt. Så den kärlek som Paulus försöker ta upp här, den handlar inte i första hand om att få. utan om att ge. Som sagt, annorlunda mot hur vi tänker och vad vi oftast lägger in i begreppet kärlek. Fast det kanske inte bara gäller kärlek, det kanske gäller det mesta hur vi tänker. Församling till exempel, vad får jag ut av att vara med? Jag förstår frågan, men är det inte mycket bättre om vi undrar, vad kan jag ge? Vad kan jag bidra med? Och det, Anders och Tanja, det är en bra ingång också i ett äktenskap. Om båda ömsesidigt frågar, vad kan jag ge? Då kommer ni att få väldigt mycket också av varandra. Och i en församling så är det så i ännu högre grad, tror jag. Vi är inte i första hand konsumenter utan lämnar varandra till tjänst. Och när vi kommer till det 11:e kapitlet, då går Paulus in på måltiderna i församlingen. Det är där han kommer in på nattvarden till exempel. Han kritiserar återigen korintierna för att de delar upp sig i olika grupper. En del får knappast någon mat alls, medan andra sitter och vältrar sig i sin lyx. Och sen kommer han till kapitel 12 och nämner då det som vi brukar kalla för andens gåvor. De andliga gåvorna. Det här som Gud på ett övernaturligt sätt kan ge av kunskap, insikt, vishet, helande och så vidare. Och det är här som texten om kärleken finns. Och läser vi mellan raderna så märker vi att det fanns ett missbruk av de här andliga gåvorna. Den som hade starka gåvor ansåg sig vara större och bättre än andra. Trots det Paulus skrev i början här om svaghet och att de inte hade något att skryta med i sin bakgrund. Och just därför så är det så viktigt vad Paulus kallar de här gåvorna. Nådegåvor, säger han. Någonting som man fått av nåd. Helt oförtjänt. Och dess syfte beskriver han också väldigt tydligt. Det är inte att visa sig själv på styva linan eller andlig på något sätt, utan att uppbygga varandra. Så är det tänkt i en kärleksfull gemenskap. Och just ordet varandra är så viktigt i det här sammanhanget. Visst hade vi en hel gudstjänst, Christer, när ni läste texter om varandra. Hur många texter fanns det om varandra i Bibeln? Ungefär 290, eller vad säger han? Ja, massor av texter som handlar just om, som lyfter fram detta ömsesidighetsord. Eller som jag brukar säga då, vårt enda reciproka pronomen. Ja. Det är sant. Andens gåvor står inte i motsats till kärleken. Utan tanken, säger Paulus, att gåvorna ska utövas i kärlek. Och det är därför som kapitel 13 kommer mitt i det här avsnittet om nådegåvor. Så genom våra olika gåvor får vi bidra till varandras uppbyggelse. Det är tanken. Visst är det så här att olikheter kan vara påfrestande. Det gäller både i ett äktenskap, det gäller i en församling, på en arbetsplats och så vidare. Man kan tänka på sådana enkla saker som att planera semestern, där den ena vill planera allt i detalj. Klockan 14 ska vi vara hos farmor och sen klockan 16 ska vi vara på nästa ställe. Medan den andra kanske tänker att nej, jag vill vara helt spontan, jag vill ta dagen som den kommer. Men jag tror att det finns en gudomlig tanke med våra olikheter. Även om det visar sig att det ibland är problem. Jag behöver kompletteras av dig. Jag behöver dig och du behöver mig och vi behöver alla varandra. Där hade vi det igen. Varandra. Och för att förklara det här så tar Paulus den här geniala bilden av kroppen och lemmarna. Som är en beskrivning av kärleken i den kristna församlingen. De hade sagt, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas. Och Paulus visar hur orimligt de resonerar. Lika orimligt som om foten skulle säga att den inte är någon hand och därför inte hör till kroppen. Vi behöver varann. Också de där människorna som verkar vara lite eljest, som man säger på norrländska. Som det står i kapitel 12, vers 17. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Däremot så behöver de här olika kroppsdelarna lite överseende med varandra. För man tror ju gärna att det som är ens egen grej, det är det som gäller. Det är det som är allt. Jag minns när vi bodde i Hudiksvall. Då var det en man där som verkligen brann för bröd till bröder. Han hade under 50 år liksom stått på Hemköp och delat ut bössor till folk han kände. Och jag kände liksom stå där och tigga pengar. Det är inte min grej. Men när han skulle propagera för bröd till bröder, den här insamlingen på hösten, då sa han inte, är det någon som vill ha några bössor? Utan han sa, hur många bössor vill du ha? Och så gick han runt där. Och då kunde man inte säga, nej, jag vill inte ha någon. Så vi behöver uppöva en tolerans mot våra olikheter. Att vi kanske har lite olika saker vi brinner för. Att hantera varandras olikheter är någonting som jag tror Gud vill hjälpa oss med. Och att det ligger en hemlighet i att klara av det. För då blir det en dynamik i församlingen som är väldigt, väldigt stark. Och jag skulle faktiskt vilja, innan jag rundar av, citera ett favoritavsnitt ur äktenskapskursen som jag hade för några år sedan. Ni som har hört det får väl be om ursäkt för det då. Det handlar om ett gift par, men jag tror att det kan tillämpas också på andra relationer. Det står så här. Vi hade varit gifta i många år när det stod klart för mig att min fru var en lådöppnare och inte en lådstängare. Jag vet inte om jag bara inte lagt märke till det de tre första åren av vårt äktenskap eller om hon lagt sig till med en ny vana. Hur som helst var det här en stor irritationskänsla hos mig. Jag försökte handla på ett vuxet sätt. Jag sa att jag inte tyckte om att hon gjorde så och bad henne ändra sig. Under den följande veckan höll jag noga koll varje gång jag kom hem till lägenheten, men till min besvikelse såg jag ingen förändring. Det kokade inom mig varje gång jag såg en låda utdragen. Ibland exploderade jag. Jag pendlade mellan dagar av verbala explosioner och dagar när det bara låg och pyrde, men hela tiden var jag rasande inombords. Efter några månader beslöt jag mig för att använda min pedagogiska förmåga. Min lektion skulle innehålla en visuell demonstration. Jag kom hem, tog ut allt ur den översta lådan i köket, drog ut hela lådan, visade henne det lilla hjulet på undersidan som passade precis i spåret och förklarade för henne vilken fantastisk uppfinning det var. Den här gången var jag säker på att hon hade förstått hur lådan fungerade och hur allvarligt jag såg på saken. Veckan därpå väntade jag ivrigt på förändringen. Men ingenting hände. I flera veckor hade jag en inre brännkammare varje gång jag såg en öppen låda. Så en dag kom jag hem och fick höra att vår dotter, 1,5 år, hade ramlat och fått ett sår alldeles nära ögat av kanten på en utdragen låda. Caroline hade kört henne till akuten. Där hade hon gått igenom en pers när kirurgen sydde ihop det öppna såret och hon samtidigt oroade sig för om det hela skulle komma att påverka synen eller om det skulle bli några ärr. Hon berättade hela historien för mig och jag höll inne med mina känslor när jag lyssnade på henne. Det var jag stolt över. Jag nämnde inte ens den öppna lådan. Men jag sa till mig själv, jag slår vad om att hon kommer att stänga lådorna nu. Jag visste att det här skulle avgöra saken. Nu måste hon ändra sig. Men se, det gjorde hon inte. Efter 1 eller 2 veckor slog mig plötsligt tanken, hon kommer aldrig att ändra sig. Jag satte mig ner för att begrunda mina alternativ och skrev ner dem. 1. Jag kunde lämna henne. 2. Jag kunde fortsätta att må dåligt varje gång jag såg en låda stå öppen och göra det hela livet tills jag dör eller tills hon dör. 3. Eller jag kunde se henne som en som drar ut lådor och själv ta på mig uppgiften att stänga dem. När jag analyserade alternativen kunde jag kassera nummer 1 direkt. När jag tittade på nummer 2 insåg jag att jag skulle må dåligt varje gång jag såg en låda öppen. Om jag skulle göra det skulle jag må dåligt den största delen av mitt återstående liv. Jag resonerade mig fram till att nummer 3 var det bästa av mina alternativ. Att acceptera detta som en brist hos henne. Jag fattade mitt beslut och åkte hem för att berätta det. Caroline, sa jag, du vet det där med lådorna? Snälla Gary, dra inte upp det igen, svarade hon. Nej, sa jag. Jag kommer på lösningen. Från och med nu behöver du inte oroa dig för det. Du behöver aldrig mer stänga en låda. Jag tänker se det som en av mina uppgifter. Vårt lådproblem är över. Från den dagen har jag aldrig varit irriterad på utdragna lådor. Jag känner ingenting, inget agg. Jag bara stänger dem. Det är mitt jobb. Jag kan garantera att öppna lådor väntar på mig när jag kommer hem ikväll. Jag kommer att dra in dem och allt kommer att vara bra. Ur äktenskapskursen. Kristen kärlek, hörni, som vi talar så lyriskt om många gånger. Det är inte så mycket ett abstrakt substantiv som ett aktivt verb. Alltså någonting man gör. En handling. Det betyder att sträcka sig mot andra människor. Möta deras behov. Ofta på bekostnad av det egna jaget. Och första Korinthierbrevet som vi har läst nu tillsammans är en påminnelse om det stora behovet av att från Gud ta emot den typen av kärlek. Så att den genomsyrar gemenskapen. Den kärlek som inte är självisk, som inte vill något ont, som inte är stridslysten, men som istället tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Så låt oss be om att den gemenskapen ska få växa i vår mitt. I enlighet med ordet från första Korinthierbrevet 12 och 26. Det sista. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Amen. Vi ber. Gud, vi tackar dig för den kärlek som du har visat oss genom Jesus Kristus. Att du påminner oss om att vi har inget annat att vara stolta över än ditt kors. Det är vårt enda hopp. Utan dig är vi alla förlorade. Och du har vänt ditt ansikte till oss. Och du säger tro på mig. Tro på mig. Vänd er till mig. Så kommer era synder inte längre att hindra er. Tack för förlåtelsen och nåden som finns hos dig. Gör något med våra hjärnor, Herre, så att vi inte tror att vi måste nå fram till dig av egen kraft, utan att det finns nåd för oss alla. Och låt denna nåd få genomsyra våra relationer också, Herre, så att vi är generösa och nådefulla mot varann, också när vi stöter på saker i varandras liv som vi har lite svårt för. För det händer ju ibland. Kom, Herre, med din kärlek in i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.